Hej och välkomna tillbaka till Espectopodden. I dagens program, vilket är vårt tredje i ordningen, så gästes vi av Jan Asklander från Länsförsäkringar som kommer att ge oss information om liv- och pensionsförsäkringar, eller personförsäkringar som Jan säger. Vi får också reda på varför riktningen när du går över tröskeln är viktig, och det är ju alltid lika nyttig information som är bra att uppdatera. Låt höra vad Jan har att berätta. Är du redo?
Ja, kör bara.
Ja, men då kör vi. Då kör vi. Då gör vi så här. Välkommen Jan.
Tack.
Jan Asklander. Det står Life Insurance Specialist hos Länsförsäkringar.
Ja,
försäkringsspecialist. Du är även en gammal hockeydomare.
Stämmer.
Gammal spelare också.
Ja, spelar jag.
Och sen framförallt så är du gotlänning.
Ja, absolut. Och jag spelar i Roma.
Roma hockey. Du var aldrig med på Visby Islanders-tiden.
Nej, nej, det var efter faktiskt.
Du slapp den.
Ja, precis. Ja,
nu är det Roma igen.
Ja.
Och du är ju då specialist på det här med livförsäkringar.
Ja, personförsäkring.
Personförsäkringar, säger vi. Vad är då en personförsäkring eller livförsäkring?
Jag jobbar bara mot företagare. Mm. Vilket innebär att jag försöker att få folk att inse att man måste ha försäkring själv som företagare. Och då är det bland annat pensionssparande givetvis, men även sjukersättning och dödsfallsbelopp om det händer någonting.
Just det, sådana. Ja. Sådana roliga grejer. Det kan vara nyttigt att tänka på dem som är kvar.
Ja,
både
absolut.
Kollegor och familj.
Ja, så att det är det jag pratar med mina kunder om då.
Om vi tar våra lyssnare är förhoppningsvis då egna företagare, de flesta, eller fåmansföretag kunderna till Especto. Om vi börjar med att gå in lite grann på ditt område och vi börjar med ett grundskydd kanske, som varje företagare bör ha.
Ja, det finns ju liksom fyra delar som man behöver tänka på. Pensionssparande som vi är väldigt glada givetvis, som jag tycker är viktigt också, men den är viktig i den aspekten vi får lite mindre pension eller framtida lön som vi kallar också.
Just det.
Sen är det viktigt med sjukersättning. Jag menar, det händer trots allt att folk blir sjuka. Och dessutom då en olycksfallsförsäkring om det plötsligt händer någonting med en. Så man kan få ett ersättning för den.
Ja.
Och dessutom då ett familjeskydd. Så att om man nu skulle gå bort, så att det ramlar ut lite pengar till familjen. Så de klarar sig en stund och kanske blir tvungna att lägga ner företaget och sådana saker. Då finns det lite pengar till det.
Just det, just det. Och de här olika delarna då, familjeskydd, ja, det är ju för de som överlever. Så. Men de andra tre delarna, kan du berätta lite mer?
Ja, absolut. Ja. Vi försöker ju alltid spegla någon form av kollektivavtal och hur det ser ut där då. Det som vi kallar för familjeskydd heter ju TGL, ett kollektivavtal, och det är en tjänstegrupp liv. Och den är på ungefär idag sex prisbasbelopp, eller rättare sagt exakt sex prisbasbelopp. Så ungefär 270 000, 268 000 idag.
Ja.
Och den är viktig då för att liksom, det ramlar ut direkt till familjen om det händer något tråkigt. En bra slant och ändå har ju fickan, slipper att tänka på det ekonomiska först. Sen har du TFA, eller en olycksfallsförsäkring, alltså trygghetsförsäkring vid arbetsskada.
Just det.
Och det är till och från jobbet och under arbetstid som det gäller. Den är lite olika belopp om man säger, men det gäller lite olika. Men det är viktigt att man åker till och från jobbet direkt och under arbetstid om det händer någonting då.
Just det, det var någonting med tröskeln där.
Ja, det kallas även för tröskelförsäkring. Ramlar man ut till bilen på väg till jobbet så gäller inte försäkringen. Ramlar man in ifrån, liksom, när man kommer från bilen och ramlar in i lägenheten eller huset så gäller försäkringen. Den är lite speciell. Mm. Väldigt tydlig om man säger så.
Ja, just det. Ja. Jag har låg i tröskeln.
Ja, precis. Mm. Sen har du sjukersättning då, som är, jag tycker kanske är bland det viktigaste en företagare behöver ha. Och behöva kosta på sig om man säger så. Det är egentligen att försäkra upp lönen. För Försäkringskassan idag är ju inte så där jättepigge på att ge dig någon större lön om man säger så.
Nej, de...
ja, den ligger någonstans runt 23 000 kronor då, innan skatt.
Ja.
Så att, det behöver man komplettera med ett ytterligare skydd. Då.
Mm.
Så är det speciellt som företagare.
Just det, för man är extra utsatt.
Ja, alltså det påverkar en rätt stort ekonomiskt om man inte har ett sånt skydd. Och klarar sig, man kanske är van med att ligga runt brytpunkten förhoppningsvis på lön och sen faller ner till 23 000 kronor innan skatt. Det påverkar hemma ekonomin om man säger så.
Just det. Mm. Just det. Ja, så det är någon form av basskydd då? Eller ja. Basförsäkringar som alla bör ha?
Det tycker jag nog är liksom grundskyddet för alla.
Så de som inte har det, skaff det.
Absolut.
Och sen kommer vi till det här med pensionen då.
Mm.
Tjänstepension.
Ja, och det, tjänstepension är ju inte bara vi som tycker är rot, utan det brukar vara rot längre fram också när man får en slant.
Just det.
Ja, så att, och där bör man kanske ligga och fundera på om man ska ligga någonstans runt 5-6% i avsättning i ren pension. Mot sin lön, för då har man ungefär som anställd. Kanske lite till, det finns ju rätt stora utrymmen som är företaget. Då är ju 35% av din inkomst som du kan sätta av i pensionen.
Just det, som är avdragsgill.
Ja, ja, i bolaget. Så att det finns rätt stora möjligheter där.
Så man kan säga att det är som att, ja, man skjuter en del av årets vinst kanske då, fram tills du blir lite äldre.
Ja, och det är ingenting som går emot egentligen att ta utdelning heller. Har man möjlighet till det också så är det ju roligt med en slant i handen. Så är det.
Ja, nej.
Men den är inte pensionsgrundande. Nej, det är rätt viktigt att veta.
Just det. Men, och en lön upp till brytpunkten, det tar man ju ofta så här skattemässiga skäl också. Men vad är högsta, vad är brytpunkten för pension så att säga? Den är något lägre.
Ja, den ligger strax på 400... du tänker på pensionsgrundande inkomsten.
Just det.
Och den ligger... Och det är 7,5 prisbasbelopp.
Så att det, ja. Ja. Och jag har ingen mindre räkning.
Nej,
men,
jag
så
inte
jag kan inte
räkna. Summer, ta mig lite ur...
Ja, men man bör ju ta minst upp till det då, om man har möjlighet. Då.
Absolut.
Och sen upp till brytpunkten. Då. Mm. Där någonstans är ju taket om man inte vill betala statlig skatt.
Ja.
Så ska vi säga. Och då får man maximala pensionspoäng som man har nytta av ur det allmänna sen då.
Absolut.
Och sen har man ett sparande i pensionen som gör att man inte försämrar levnadsstandarden allt för mycket.
Nej. Man brukar ju säga någonstans att man får runt 50% av slutlönen.
Just det.
Och det är man lite yngre då än vad du och jag är, Ola, prata ålder kanske, men så är det så att det blir inte bättre, systemet. Det är ju utarmas. Vi lever lite för länge och pensionen blir sämre och sämre om man säger ju yngre man blir.
Ja, ja.
På det sättet att kanske en som är någonstans på 90-talet kanske får ungefär 35-40% av slutlönen.
Just det.
För det är fler som ska vara med och dela på de här pengarna.
Mm. Som man skulle varit äldre nu.
Ja. Alltså. Ja, de gamla hade det bra.
Ja. Eller så är det dags att sätta igång och spara själv.
Ja, hög tid ska jag tro.
Ja, just det. Om vi kommer då till pensionen och vilka olika pensionssparande finns och väljer på.
Ja, det som är viktigt idag det är ju som sagt att man tar lön upp till åtminstone pensionsgrundande inkomsten. Den är jätteviktig.
Mm.
Det är ju 18,5% då, som går ifrån arbetsgivaravgifter och egenavgifter till pensionerna. Sen har man då tjänstepension ovanpå det.
Mm.
Det är ju det jag jobbar med då, och där kan man koppla lite skydd till det.
Just det.
Sen behöver man kanske då, om man pratar aktiebolag, ha en, om man har möjlighet, ha en direkt pension.
Mm.
Ingen dum idé om man är kanske lite yngre och inte, om man har lite pengar över i kassan, inte låsa in dem på en pension. För de, alla pensioner går ju att ta utifrån 55 då.
Ja. Yeah.
Alla tjänstepensioner. Och en direktpension kan man ju faktiskt återköpa i bolaget och ha som en liten sparbuffert och ändå skyddad. Just så det. Den är inte alls dum.
Nej, och vanligast med en direktpension är att man har ett sparande i en kapitalförsäkring.
Ja, det är en kapitalförsäkring. Och sen, har
man,
mesta,
ja. Ja, och sen har man kopplat en pensionsutfästelse till den.
Ja.
Och sen har man...
Ett pantbrev.
Ett pantbrev.
Och det är viktigt. Det är jätteviktigt. Och både ha och spara. Just den det. Är faktiskt så att den måste man skicka tillbaka då när vi ska betala ut pengarna. Och finns inte den, ja då blir det bekymmer kan jag säga.
Ja.
Så att det är viktigt att spara den.
Ja. Och har man svårt att spara papper så skaffa ett bankfack och lägg det.
Ja, mm. precis. Mm. Eller ta sin revisor kanske och spara.
Ja, just det. Åtminstone en kopia till revisorn.
Ja, det tycker jag nog. Ja.
Ja. Ja. Ja. Nej, men just pantbrevet är viktigt för att ifall det ska hända med företaget också.
Även utfästelsen är jätteviktig. Ja. Så det, den finns lite olika utföranden och lite saker att tänka på. Så det kan vara bra att ta lite hjälp om man har någon som jobbar med de här grejerna. Eller där jag jobbar eller någon annan kollega i branschen.
Just det.
Men det är rätt viktigt att, att det blir rätt från början. Mm. Det finns det som skydd även för konkurs och sådana saker. Så det kan vara rätt viktigt. Om man kan koppla på betalningsbefrielse om man nu skulle bli sjuk, att den betalas in fortfarande fast även bolaget är nedlagt så länge man är sjuk då.
Just det.
Så det finns mycket såna här små bra finesser med där.
Och där finns ju ingen begränsning heller på 35%.
Nej, där finns inga begränsningar.
Nej. Å Nej. Andra sidan är den inte avdragsgill.
Nej. Nej, och den blir begränsad lite utrymme för utdelning då.
Just det.
Så det måste man vara lite försiktig med.
Men har man möjlighet så och kanske så är det också ett bra sparande.
Absolut, ett bra komplement. Men inte minst sjukförsäkringsdelen, för den är lite varm om hjärtat för.
Ja, just det. Bara kör direktpension och blir du sjuk så...
Ja, det är det som jag tycker är rätt viktigt då.
Mm. Då, grundskyddet först.
Ja.
Och sen de andra delarna kan man säga är rådet.
Ja, ja, det tycker jag absolut.
Och det är fint att du hänvisar till andra kollegor i branschen också.
Ja, vi är några stycken, men det är ju sådana saker som vi lär oss och liksom kan sådana grejer. Så att, därför kan det vara bra liksom att ta lite hjälp och sånt.
Ja, ja. Ja. Och sen direktpensionen går ju faktiskt och vad säger vi, bryta eller
den går återköpa.
Ja, återköp.
Ja, vi återköper försäkringspengarna som finns.
Just det.
Och återför i bolaget då.
Ja. Ifall man skulle vilja ha ut dem innan man fyller 55 som utdelning eller om man har utrymme och så.
Ja, precis.
Ja,
det finns massvis med små fördelar. Du kan ju om du liksom lägger bolaget vilande också ta ut delåterköp en gång om året och ta som utdelning och sådana. Det finns lite sådana små bra finesser med.
Mm.
Så den är inte dum alls.
Nej, nej.
Det enda man ska vara lite försiktig med det är kanske betala för rätt grejer. Jag vet att det finns andra kollegor också i min bransch som ringer runt och säljer rätt dyra sådana papper.
Mm-hmm.
Så det får man vara lite försiktig med.
Ja. Mm. Ja, men det är någon form av att man ska vara noga med vad man betalar för.
Ja, lite så faktiskt.
Som i alla fall egentligen. Några andra pensionssparande?
Ja, egentligen när det gäller privat då, så tycker jag absolut man ska att ISK sparar. Och där kan du egentligen också en typ av kapitalförsäkring med skattade, klara pengar.
Just det.
När du får ut dem.
Mm.
Inget dumt alternativ. Där kan du också spara i aktier, du kan spara i obligationer, du kan ha ett rent sparande eller liksom rena pengar som ett konto. Och spara i fonder givetvis.
Just det.
Så det, ja, det... Den är rätt smidig faktiskt.
Mm. Mm. Ja, ja. Jag har ett själv, men jag har inte sparat något i det.
Nej, det är bra man gör det.
Jag har inte kommit dit än, men på väg. Jag ska skärpa mig. Och ska man spara regelbundet då, månadsvis? Eller ska man sätta in en gång om året när man känner att man har pengar över? Eller vad är liksom tips och råd? Så?
Tipset är väl att liksom få sprida risken. Då, för det är det vi lever och pratar med våra kunder. Det är egentligen att ha en löpande premie.
Ja.
Alltså en gång i månaden och sen ha en viss summa där.
Mm.
Sen kan man då som företagare sätta in extra pengar om man har över efter bokslutet eller innan bokslutet är klart.
Just det.
Så kan man faktiskt sätta in en extra sudd med pengar på den här försäkringen. Och då har man fortfarande 35% i utrymmet och det är inte så många som slår i det taket.
Nej, nej.
Och skulle det vara så att man inte... om man nu slår i taket så kan man ju faktiskt göra en kompletteringsregel också.
Ja, just det, då kom vi in på det.
Ja.
Vilken smidig
övergång. Ja, visst var det.
Ja, just det. Ja, berätt lite om den här kompletteringsregeln. Lite kort och komplicerat så alla förstår.
Ja, just det. Ja, men det vi gör det är ju egentligen att räkna fram att det finns ett utrymme i pensionsavsättningen bakåt i tiden och framåt i tiden.
Just det.
Och då räknar man på ett lite speciellt sätt och där måste man ha hjälp för det finns vissa skattekonsekvenser som är viktiga att ta hänsyn till. Då.
Mm.
På det bolaget jag jobbar då, så där lämnar vi skatteintyg och det är vi relativt ensamma om, men det är bra att veta att man liksom har kollat det både bakåt och framåt att det är okej. Okay.
Ja, just det.
Men det finns väldigt stor utrymme. Jag skulle lätt kunna säga att om du är någonstans runt 50-årsåldern och tar ut en upp till brytpunkten någonstans, att det finns en 2 miljoner och har du det övat så kan du sätta in det i pension.
Ja, okej.
Det är inget problem.
Och då pratar vi tjänstepension, det som är avdragsgillt i företaget.
Ja, precis.
Det låter bra, så om man har 2 miljoner övat så...
Han får ringa.
Ja. Ja, men det är sånt man har hört talas om och aldrig förstår hur ni räknar fram. Men jag har ju sett grafar, brukar man få.
Ja, vi är rätt duktiga. Både vi räknar mellan 60 och 65 räknar man att man tar ut pensionen.
Just det.
Och sen kan vi faktiskt även räkna efter 65, det är lite speciellt. Och vilket utrymme som finns och vilken lön man tar. För det är viktigt att man tar full lön upp till brytpunkten.
Ja.
Så. Men där behöver man räkna som sagt och det behöver man få hjälp med.
Ja, ja.
Mm.
Ja, men det är alltid bra att veta att det finns.
Ja, det finns utrymmen där. Och det, alla har utrymmen. Mm. Det är vi bra på att räkna fram.
Ja, men det kan vara bra att veta och ta med sig från det här om man lyssnar på. Om man är intresserad av att sätta av med en i pension så kan man ju be den man nyttjar.
Ja, för den man har hjälp av.
Att kolla vad man har i kompletterings...
Utrymme.
Mm. Köp i kapp utrymme som jag skriver.
Ja, men det stämmer. Den här är liksom kompletteringsvägen, det var vi säger. Sen köp i kapp är det man pratar om. När jag pratar med mina kunder, att det är lite lättare att förstå att man kan köpa i fatt.
Ja, jag missade några år här med premier. Då kan jag köpa i kapp det nu.
Ja, men jag upplever ju de mesta företagarna. Jag menar, de första åren är kanske inte då man vill spara mest.
Nej.
Utan då det kanske ligger man på minimipremie och sen när man kommer fram och man blir etablerad och man vet att det tickar på och man får en slant över.
Mm.
Ja, men då kan det ju kanske vara läge att komplettera och betala in lite i pension.
Just det. Men är det ju också så att man, när det jag har sett mest av det är ju ändå att man gör stora avsättningar då.
Mm.
Men kan man köpa i kapp på månadsbasis också?
Nej. Det är en engångspremie.
Det är det?
Ja. Mm. Månadsbasis, då är det oftast då kan man räkna upp avsättningsutrymmet mot de här 35% i avsättningar.
Just det.
Men annars är det engångsinsättningar.
Ja.
Mm. Så det...
Ja, nej, för jag har aldrig sett månads, jag tänkte. Det är bara frågan nu när jag har det här. Jag har ju skrivit det här lite med en pensionslösning, att det skulle kunna vara ett sätt att belöna och eller låsa in nyckelpersoner också. Även det går ju när man löser ut varandra och lite sånt där vet jag att...
Det är ju någonting som vi får mer och mer fråga på utav företagarna. Idag är det ju svårt att få tag i folk och behålla folk. För det rings rätt ofta, både en och två gånger i veckan nästan, på de som är mest attraktiva just nu då. Och då kan det vara smart att som arbetsgivare att kanske ge någon liten extra bonus att här får du 3 000 eller 5 000 kronor i månaden. Om du är kvar i 5 år, då blir pengarna dina.
Just det.
Så det, den är inte helt fel faktiskt. Det enda man måste vara väldigt tydlig med är att pengar sätts av i pension eller i får man ta ut det som lön. Men du kan inte få ut det på något annat sätt.
Nej.
Så det är väldigt, det måste man vara tydlig med.
Ja.
Men det är ingen dum lösning faktiskt.
Nej, och sen och då kan du ge en liten sporre till den.
Ja, det är svårare att sluta och dessutom är det roligare kanske att vara kvar.
Ja, man som man verkligen får ta del av den också.
Mm, ja, men absolut. Mm. Och det skriver man speciellt avtal på, det är viktigt också.
Just det.
Det är viktigt att man får med sig det så att man vet vem som ska ha pengarna också.
Ja. Absolut viktigt. Om vi tar, tiden går ju så himla snabbt här.
Ja, det är så när man har roligt.
Mm. Jag tänker på de här andra försäkringarna vi pratade om i början.
Ja.
Så det är TFA och TGL.
Mm.
Det tecknar man. Har ni egna eller fora?
Det finns egna, man säger så. Vi har och våra kollegor har dem. Och de ser exakt likadana ut överallt. Okay. Så du kan bara ha en TGL som det heter, tjänstegruppliv. Det är rätt bra att veta. Så det går inte att teckna på 10 överallt liksom, eller på bolag. Det hade varit rätt smidigt. Men, den betalas ut en gång utav ett bolag. Då.
Mm.
Men den kan man teckna på vilket bolag som helst egentligen som tillhandahåller personförsäkringar.
Men sen om man är, och det är ju, det var tjänstegruppliven om du skulle trilla upp in. Så. Men jag tänkte om vi är två kompanjoner då, och den ena vill lösa ut den andra.
Ja, men det går ju att göra också. Det behöver man ju tänka lite på innan. Kompanjonsavtal, det är jätteviktigt.
Mm.
Att man faktiskt, det finns ju 3 saker där som man behöver tänka på. Då. Det är ju någon faktiskt vill ju sluta då och inte vill vara med längre. Det andra är ju faktiskt om man blir sjuk. Hur länge ska man vara sjuk och inte bidra med till omsättningen?
Just det.
Och det tredje är tråkigt. Det är tillbaka till att hjälpa folk, men det är ju någon dör. Så är det. Så att de 3 sakerna behöver man reglera faktiskt ett avtal om man är med mer än en kompanjon. Ja,
om man är 2 stycken.
Minst precis. Då reglerar man det på det sättet. Det är viktigt. Och då kan man göra det på lite olika sätt. Man kan göra det med en kapitalförsäkring med dödsfallsbelopp och lite sådana här tråkigheter. Men det finns lite sådana.
Men det kan man gå i det om man är kompanjoner, fler än 2. 2 eller fler då.
Absolut.
Och titta över dels kompanjonsavtalet och sen hur man försäkrar det fram och tillbaka och lite sådär.
Ja, precis. Och det heter bland annat aktieägaravtal och delägare och kompanjonsavtal. Alltså det finns lite olika namn på dem. Men just att de reglerar de där sakerna. Och det var någon jurist som sa att det är bättre att göra avtalet innan man blir osams, för sen har man svårt att komma överens vad klockorna en gång.
Just det.
Så att det är bättre att göra det innan och räkna med de här tråkiga grejerna. Och det finns bra mallar för det, så det är inte speciellt svårt. Men fråga och kolla på nätet. Så ni har någonting i början i varje fall.
Just det.
Sen behöver man kanske ha juridisk expertis på det då.
Ja, själva avtalet är rekommenderat. Någon duktig jurist tittar på.
Absolut.
Ja. Men också att det går att försäkra upp varandra där och verksamheten också.
Så. Ja, så det blir en slant över där.
Helst i alla fall.
Ja.
Mm. Ja, men som jag sa, tiden går ju här. Och då är det ju dags för dig att ge de här 3 tipsen eller råden eller det som lyssnarna, eftersom det här är det sista, så är det de tar med sig då. Om de har glömt bort allt annat så tar de med sig.
Ja, precis. Kom ihåg det här.
Det
jag tänkte när jag åkte hit är att sjukförsäkring är viktigt.
Ja.
Alltså, den är viktig att man har, så om det händer någonting som täcker upp lite mer än försäkringskassan. Man är skyddad ett bra tag. Det andra tänkte jag bara, så, mitt jobb så är ju faktiskt att göra årsgenomgångar och kolla igenom försäkringarna. Då pratar inte bara om placering. Det kan ju ändra sig familjesituationer och liknande också.
Just det, just det.
Och viktigt, och det är kanske någonting i företaget, man kan få tjäna mer pengar eller mindre pengar eller, men det är viktigt att ha några år genomgångarna.
Ja.
Och sen har jag med mig en liten sån här liten extra, och det, jag tycker man kan också kosta på sig i bolaget att ha en sjukvårdsförsäkring. Just alltså att det kommer snabbare till läkare. Ofta som fåmansföretagare så är det så att man är rätt beroende av den arbetsinsatsen, och då är det viktigt att man kommer tillbaka till jobbet rätt snabbt.
Just det. Så man,
ja, så det, den är väl investerade pengar i.
Just det.
Mm.
Och det är ju en sån försäkring som gör att man kommer lite förbi vårdcentralen, ska man säga så? Nej.
Ja, det kommer så från privat. Får jag att man passerar kön och lite sådär, men så är det inte. Utan man går på den privata sidan.
Just det.
Och du kommer till specialist med en gång.
Ja.
Vilket gör att du, det behovet du har, vad min kollega brukar säga, spruta blodet såklart och folket är akuten. Men andra kanske vi kan ta hand om och efter jobbet också. Då. Så att just för att liksom säkerställa att man kan faktiskt vara på jobbet.
Mm. Jag har tänkt på att det var ju en liten politisk hypotas.
Ja, det är det fortfarande.
Nu, en del ondgör sig efter det, men samhällsnyttan väger upp det.
Ja, jag tror det också. Vi är ju faktiskt, tar ju bort lite folk från köerna, så att det är ju på det sättet man kanske får se det istället.
Men då var det sjukförsäkring.
Sjukförsäkring, årsgenomgång,
årsgenomgång
och sjukvårdsförsäkring.
Ja, men vad bra.
Ja.
Kanon, Janne. Då är tiden slut.
Det är
dags att sluta.
Ja.
Vad snällt att du ville komma hit.
Tack så jättemycket. Tack för att jag fick komma.
Ja, tack. Du får lyssna på det sen.
Ja, lovar.
Ja, bra.
Tack.
Hej.
Hej.
Ett stort tack till Jan. Tänk vad bra att få några tips att ta med sig. Nästa vecka ska vi få höra mer om hur du eller ni som ägare kan få en liten extra injektion i bolaget genom att bedriva aktivt styrelsearbete och vad en extern styrelseledamot kan bidra med. Nästa vecka kommer nämligen Meta Ryderstedt på besök, och hon har gjort massor i sitt liv och återfinns numera en hel del styrelser i några olika bolag. Väl mått nästa vecka! Thank you.